och varmt välkomna tillbaka till Break It podcast denna torsdag morgon 14 mars 2024. Mitt namn är Åsa Johansson, jag är reporter på Break It och programledare för den här podden. Och med mig i studion har jag min kollega Emil Widhagen.
God morgon.
God morgon, hur är läget?
Jo, men det är bra, det var kul att inleda med lite snack om tv-serien Curb Your Enthusiasm.
Ja.
Stefan Lundell snackade ju lite Vasaloppet i början på sin podd som han släppte här i måndags med
Exakt.
Stefan Palm då. Så då får vi också snacka om något annat kanske.
Ja, lite Curb. Exakt. Det har ju kommit en ny säsong här, den sista, som vi båda är glada och ledsna för. Mycket delade känslor där.
Precis.
Men vi ska inte snacka mer om det nu, utan vi har ju vårt väldigt vinnande koncept här där vi berättar om våra möten vi har haft i det senaste. Vi ger er snabba nyheter från veckan och sen kommer vi slutligen in på sist men inte minst våra snackisar. Men först så har vi ett meddelande från Breakits grundare och vår reporterkollega Stefan Lundell.
Tackar! Ni har väl koll på att det är Swedbank som är huvudsponsor av Breakits podcast och därmed gör det möjligt för oss att göra djupdykningar i den svenska techindustrin vecka in och vecka ut. Men Swedbank, de sponsrar inte bara vår podd, utan inom ramen för det här samarbetet så bjuder de också på en rad intressanta artiklar. Den första artikeln har faktiskt publicerats i detta nu och där kan du läsa, jag vill inte berätta allt riktigt, det ska vara lite teaser, men du kan läsa bland annat om den här ljusningen vi ser i ekonomin och hur du som entreprenör då kan förhålla dig till det och anpassa dig till detta nya, lite bättre läget i konjunkturen. Jag säger inte mer än så, utan självklart ska du gå in på sajten och läsa själv. Gör det, men först måste du såklart lyssna klart och vidare på mina poddkompisar som kommer här. Över till er.
Yes, tack Stefan. Men då så Emil, ska vi köra igång?
Ja, men det gör vi. Och jag tänkte ta vid lite på ett sätt där du och jag pratade för 2 veckor sedan. Då var vi inne på det här med defense tech startups och relaterat till NATO-inträde och så pratade vi om en potentiell boom för den här sortens bolag idag.
Ja, men exakt.
Förra veckan stod det ju helt klart. Sverige blev försvarsalliansens 32:a medlemsstat. Och som sagt så påverkar det ju inte bara landet stort utan även näringslivet. Mer resurser till innovativa försvarsbolag och sådär.
Vad är det som har hänt mer på den här fronten nu då?
Men väldigt vältajmat att ta upp en ny intressant startup-satsning på det här området bara ett par dagar senare. Och det är ju en riktig techprofil i form av Carl Rosander som ligger bakom den här.
Carl Rosander, han är...
Han är grundare till Acast bland annat.
Just det.
Även Sesame och involverade lite olika grejer så.
Het tech-entreprenör helt enkelt.
Precis. Och det är han som ligger bakom det här nya defense tech-bolaget tillsammans med några andra. Vi pratade i måndags så det får bli mitt möte den här veckan. Det här registrerades bara förra veckan. Det heter Nordic Air Defense.
Okay.
Och ja, det är väldigt hemlighetsfullt fortfarande. Men han är i alla fall styrelseordförande och berättade lite grann i alla fall.
All right. Så vad ska de göra? Avslöjar han liksom tillräckligt mycket?
Ja, men vi vet då, kategorin defense tech. Vi vet att de har jobbat på sin produkt sedan 2022. Och man hör ju på namnet också att det är bolag som är inriktat på luftförsvar.
Ja, air defense, precis.
Och som ganska mycket annat just nu så är det här en kombination av mjukvara och hårdvara. Det kan ju såklart innebära massa saker, men
ja.
då förstår man kanske lite mer. Det är inte bara någon liksom SAS-produkt för olika försvarsmakter runt om i världen, utan det är ändå någonting lite större som kanske kräver lite mer pengar och sådär. Så det är väl ungefär det vi vet om vad de ska göra i sig. Men han berättade också att de är ju hela 8 personer som jobbar på det här. Ett blandad skala av kompetens med liksom tunga personer från försvarsindustrin och tekniskt skickliga personer på det området som de bygger i. Han sa inte bara duktig utan var väldigt, väldigt tekniskt kunniga. Nej, men det var intressant att han lyfte fram. Och det är ju så pass mycket i tiden och spännande idé och team, så han kunde liksom inte avstå sig att engagera sig i det här trots andra engagemang som han har.
Ja, det ligger verkligen i tiden. Men varför var allt så hemlighetsfullt då? Kunde han inte berätta mer?
Ja, nej, men det är väl lite i sin natur med försvarsgrejer. Han sa att lite roligt att i det här fallet betyder stealth mode verkligen stealth mode.
Okay, det är så ingenting bara för att verka lite hemligt.
Nej, verka lite cool och ragga pengar. Det kanske finns ett sånt syfte också. Men det handlar väl om försvarsindustrin. Vem vet, de kanske har några kontrakt eller diskussioner och det måste liksom utformas tyst av de skälen. Men han sa i alla fall att de laddade för en rejäl runda nu. Från liksom hittills har varit finansierat av grundarteamet självt.
Ja, spännande. Men då borde det ju dyka upp lite mer info snart.
Ja, det lär det göra.
Men du, jag var ju tveksam när Daniel Ek gjorde sin investering i Helsing som vi pratade om för ett par avsnitt sen här i podden. Pratade ni någonting om riskerna och problematiken med en sån här investering nu när du snackade med Carl?
Ja, men lite grann. Dels så tror jag att det kan vara ganska finnas en problematik på bolaget i sig. Det är ju mycket regelverk som ska följas och där ganska, om man är van vid att sälja till konsumenter eller ja, SaaS-bolag, B2B, vanliga företag, så är det här betydligt lurigare säljprocess. Så att man kan förstå att det är lite krångligt bara av det. Men ja, han var inne på, ja, det är väldigt strikt att man gör liksom allting rätt med datahantering och cybersäkerhet och allting. Så, för det finns, kan ju faktiskt vara så att det finns intresse från främmande, fientliga makter att använda den här tekniken.
Mm, visst.
Men som sagt, ja, men det var ju som du var inne på också, att många perspektiv ändrats av ryska invasionen av Ukraina och kanske lite fler ändå är positiva till att den här sortens bolag behövs jämfört med när Daniel Ek gjorde sin investering. Men det är väl så viktigt att den inte hamnar i fel händer. Så det är lurigt, men en sak är säker, att vi kommer nog få läsa mer om det här, för att han delade också med sig av lite siffror som han hade tagit fram från Crunchbase som visade att intresset för att satsa på det här från VC-håll har ökat rejält. Och bara det senaste året så har europeiska riskkapitalinvesteringar i defense tech ökat från ungefär 190 miljoner kronor till 2,8 miljarder kronor.
Jäklar, ja, det är en hel
lite
del.
Mer bevis för det kanske.
Ja, men verkligen, det säger ju en hel del. Då fortsätter vi helt enkelt nysta i vad det är han håller på med egentligen.
Det lovar vi.
Bra, ja, men mitt möte då har faktiskt inte varit den här veckan. Det var här om veckan, men jag tycker att det kvalar in ändå, för det var ett väldigt, väldigt bra möte. Och det är med en person som heter Hanna Moisander. Hon är grundare av DEB, som är en förkortning för Diverse Executive Boards, som jobbar för att göra styrelser i Sverige mer jämställda och utbildar i styrelsearbete. Och jag snackade med henne för att jag och vår kollega Julia Lundin satt och grävde i mängder av styrelser i techsfären när vi gjorde vår styrelsekartläggning som vi berättade om förra veckan i podden och gick live i fredags. Så vi har ju alltså gjort en kartläggning på 199 skickliga styrelsekvinnor för att just lyfta kvinnor i näringslivet. Och den här kartläggningen publicerades då på internationella kvinnodagen. Men nog om det, tillbaka till Anna Moisander. När vi gjorde den här kartläggningen så började jag fundera på okej, vad är egentligen som krävs för att ta plats i en styrelse? Hur gör man för att inleda antingen en karriär som en styrelseledamot, eller om det är någonting man skulle vilja liksom på sidan av sitt riktiga knäck? Så jag vänder mig till Hanna.
Ja, men högst relevant. Men du var, vad sa hon då? Gav hon några bra tips?
Ja, men absolut. Så efter det här samtalet så skrev jag ihop en guide som går att läsa på break.se såklart. Så in och läs där för att ta del av rubbet. Men jag tänkte att jag ska berätta om några av sakerna hon tipsade om i alla fall.
Låt höra.
Ja, så det första du måste göra om du vill bli ledamot i en styrelse är att verkligen fråga dig själv varför du vill jobba med styrelsearbete och vad du kan leverera inne i styrelserummet. Vad du bidrar med, helt enkelt. Och därefter gäller det att läsa på för att förstå vad det här arbetet innebär. För jag tycker i alla fall att det kan vara ganska oklart. Liksom, vad gör en ledamot egentligen? Så läs på och ta reda på vad som förväntas av ledamöterna i just den styrelsen du är intresserad av. Och vilket ansvar styrelsen axlar. Och det är verkligen en hel del. Ja, men så när du sitter i en styrelse så ska du jobba för att bidra till bolagets bästa. Säkerställa att man följer den strategiska agendan, att vdn hela tiden har rätt förutsättningar och att det såklart är rätt person som är vd. Och sen ska du såklart även ansvara för att se till att rapportering till Bolagsverket sker enligt lag samt att skatter och avgifter betalas in. Så det är en hel del här. Det är ju, ibland så har man ju fått bilden av att en del styrelser liksom träffas för sina möten, man sitter där och fikar, man snackar lite skit, har det trevligt och sen så är man klar liksom, och vad är det som har hänt egentligen? Men så är det ju verkligen inte.
Nej.
Men bör tilläggas också är att arbeta som styrelseledamot, det är, alltså det är inte en skyddad titel. Man måste inte ha någon utbildning för att få ta sig an ett sånt här uppdrag. Men det finns såklart kurser att gå, eller så kan man läsa på ordentligt själv innan, vilket jag tror är väldigt smart.
Just det. Där har man ju hört att juridiken ska man ha rätt bra koll på för just det här. Lusläsa innan så att man inte hamnar i några fällor och blir ansvarig för något man inte
exakt
har tänkt att man är ansvarig för.
Verkligen, så det gäller att göra sin hemläxa.
Det låter ju som att man får räkna med att vara rätt så engagerad i regel. Men en sak som ju diskuteras ibland är arvode. Berättade hon någonting om hur man ska tänka när man bestämmer sig för vad man ska kräva för sitt arbete?
Ja, men exakt. Alltså, det här är ju en ganska klurig fråga enligt Hanna då. För i Sverige så är det tydligen så att styrelsearvoden generellt är ganska låga. Men ett enkelt svar kan vara att du ska helt enkelt kräva det du känner väger upp för den tid som du lägger ner. Ganska luddigt svar. Det finns lite mer detaljer i guiden på break.se. Men en annan sak som är viktigt också är att om du är tidig i din karriär och verkligen, verkligen vill få in en fot i styrelserummen så kan det vara lönt att acceptera ett lite lägre arvode. Men endast liksom till en början. Du ska inte jobba gratis, för det här är ju ändå ett jobb. Liksom. Så man bör absolut begära kompensation från start. Så jobba inte gratis.
Ja, men det är en pragmatisk tanke kanske.
Men jag hoppas att den här listan kan användas som ett verktyg när styrelser söker efter kvinnliga ledamöter. Så ja, men väldigt kul att se att så många gick igång på det här och man såg ett sånt engagemang och att listan verkligen berörde så många. Så tack för det, du som lyssnar och läser Breakit.
Verkligen. Nu ska vi hoppa vidare till våra 5 snabba nyheter.
Det gör vi. USAs representanthus har röstat igenom ett lagförslag om att förbjuda sociala medieappen TikTok om det kinesiska ägarbolaget ByteDance inte säljer sina andelar i företaget. Och representanthuset var väldigt eniga. Rösterna föll 352 för och 6 emot. Och det här är alltså ett steg närmare för ett totalt förbud av världens största sociala medieplattform i USA. Förslaget kommer nu att röstas om i senaten och president Joe Biden har redan sagt att han kommer att backa lagförslaget om det får grönt ljus i kongressen. Kritiken mot TikTok och dess kopplingar till den kinesiska staten har funnits där nästan ända från start. USAs förre president Donald Trump gick hårt till angrepp mot Kina och övervägde ett förbud. Nu har han visserligen svängt i frågan och säger att ett sådant bara skulle gynna Facebook. Nuvarande president Joe Biden har förbjudit statsanställda i USA att ha appen. Samtidigt så anslöt han själv till TikTok alldeles nyligen som en del av sin omvalskampanj. Spelbolaget Embracer säljer delar av den operativa koncernen Saber Interactive för 247 miljoner dollar, motsvarande 2,5 miljarder kronor. Genom försäljningen lämnar Embracer Ryssland helt och hållet mer än 2 år efter den ryska invasionen i Ukraina. Grundaren och vdn Lars Wingefors kallar det här för en win-win-lösning för Embracer och delarna av Saber som nu köps upp av Beacon Interactive, ett bolag som kontrollerar av Sabers medgrundare Matthew Karch. Och enligt Wingefors kommer kassaflödet att förbättras omedelbart och affären ger ytterligare utrymme att minska bolagets nettoskuld.
Elsparkcykelbolaget Voi har kämpat med att minska sina förluster, bland annat genom nedskärningar i personalstyrkan. Nu kommer beskedet att de fyller kassan med ytterligare 255 miljoner kronor i en ny emission. Pengarna kommer bland annat från investerarna Creandum, Project A Ventures, Stena och Back in Black. Voi värderas till 3,9 miljarder kronor i transaktionen, vilket är betydligt lägre än senaste rundan då värderingen var 1 miljard dollar, runt 10 miljarder kronor. Samtidigt är det också högre än de 3,4 miljarder kronor som storägaren VNV värderade bolaget till i senaste kvartalsrapporten. Voi har minskat sina förluster men är fortfarande inte lönsamt på sista raden. De säger sig sikta på att vara där inom 2 år. Turerna har ju varit många och dramatiken rejäl för elmotorcykeltillverkaren Cake som försattes i konkurs den 1 februari i år. I slutet av februari stod det klart att norska investeraren och bilhandlaren Espen Diggernäs bolag blev det som köpte upp Cakes svenska verksamhet. Då avslöjades ingen prislapp. Men nu står det dock klart att köpeskillingen uppgår till 18,1 miljoner kronor. Det står även klart vad lådgivarnas öde blir. På onsdagen blev nämligen förteckningen över konkursboets tillgångar och skulder offentlig. Dokumentet visar att de totala skulderna i Cake uppgår till 475,3 miljoner kronor. Det innebär att de allra flesta fordringsägare kommer gå helt lottlösa. Bland annat gäller det för pensionsförsäkringsbolaget AMF som har investerat 200 miljoner kronor i bolaget och lånat ut ytterligare 260 miljoner kronor. Och nu verkar kamma hem noll.
Turerna kring Sam Altman och OpenAI har varit många och nu kommer nya bud. Det var i november som han kuppades ut som vd av styrelsen men återställdes mindre än en vecka senare efter protester från medarbetarna. Han har även stämts av Elon Musk som också är medgrundare av AI-bolaget och anklagats för att ha svikit det grundläggande syftet med bolaget, alltså att arbeta ideellt med mänsklighetens bästa i åtanke. Och det senaste i turerna kring 38-åringen från Chicago är att han är på väg att göra en komplett comeback i bolaget som ligger bakom ChatGPT. Han är välkommen tillbaka till styrelsen efter en intern granskning som kommit fram till att förra årets avskedan saknade grund. Det är någonting som Financial Times har rapporterat om. Granskningen av styrelsekaoset visar att det var en förtroendekris men att det inte finns några bevis på att vdn vilselett investerare eller att han pressat på produktsläpp på ett icke-försiktigt sätt enligt den nya ordföranden och tidigare Salesforce-chefen Brett Taylor. Och Sam Altman har nu samma formella makt som han hade innan novemberkuppen. Då så, nu är det hög tid för lite snackisar. Eller vad säger du?
Ja, men du berättade ju om er stora kartläggning, både förra veckan och lite tidigare idag. Men det är ju så att vi har ju faktiskt gjort ytterligare en stor kartläggning.
Det har vi gjort.
Som har släppt senast, sen du och jag poddade i alla fall. Och det är ju investerarkartläggningen.
En stor framgång.
Ja, men det har gått bra, det tycker jag ändå.
Ja.
TechSverige har ju vuxit enormt de senaste 10 åren, det är ingen nyhet. Och för bara något decennium sedan var ju investerarklicken i princip så pass liten så att alla kände varandra. Investeringarna i segmentet startups ingår, det som kallas tillväxtbolag, har ökat med mer än 1000% senaste decenniet enligt siffror från riskkapitalisternas branschförening SVCA. Och lite för att uppmärksamma hur många som faktiskt finns nu så släppte vi alltså den här investerarlistan som är en av våra allra tyngsta kartläggningar någonsin med en lista på Sveriges 500 viktigaste techinvesterare och blandar rejält med änglar, VCs och andra investerare.
Helt otroligt, verkligen en matig lista. Men du, vill du berätta lite varför Breakit har gjort det här?
Ja, men bakgrunden är ju att vi förra året gjorde en lista på 199 affärsänglar, de 199 viktigaste då, som vi utsåg. Och det blev väldigt bra respons då. Och man kan väl säga att det inte bara är affärsänglar som investerar, utan det är massa andra aktörer, liksom allt från ja, de stora spelarna som skjuter in mycket kapital i de satsningar som behöver det. Det finns massa ja, universitetsinkubatorer som har fonder som går in i tidiga skeden och allting däremellan. Så att vi bestämde oss för att bredda fokus lite och tänka att värdet finns i att det finns så otroligt många att välja på också. Att inte, man behöver inte hålla det smalare än det behövs utan göra det så stort som vi kunde tänka oss egentligen. Och bakgrunden är också lite att det är tuffare investeringsklimat. Det kanske är svårare att hitta någon jämfört med för några år sedan som vill gå in med pengar. Många håller lite hårdare. Som entreprenör är det ändå viktigare då att man känner till alla sina alternativ och inte går i putten eller skippar att göra sin satsning bara för att man inte ja, har koll på vilka som skulle kunna tänka sig vara intresserade av att gå in med pengar.
Mm, verkligen.
Och det är ju meningen att det är inte bara att liksom hylla personerna som är med. Det är en del av det. Men framförallt så ska det här vara ett supervärdefullt verktyg som entreprenörer som läser Breakit och så får de där som en extra grej. Att man också kan kolla igenom, hitta sin nästa investerare på samma sätt som att man kan använda styrelselistan som ett verktyg för att hitta nästa värdefulla kompetens som man vill ha in i sin styrelse.
Men du har ju suttit och gjort väldigt, väldigt gedigen research länge när du gjorde den här kartläggningen. Nu efteråt, eller när du liksom ser tillbaka på liksom, vad du hittade när du gjorde listan, var det någonting som stack ut?
Ja, men lite blir ju styrkan kvantiteten, att det är så många och man djupdyker inte så himla mycket i någon enskild och får så mycket mer info om den.
Nej.
Men med det sagt så får man ändå nya spännande satsningar och nyheter kopplat till de här riskkapitalbolagen. Så att, ja, men det är lite nya investerare som jag har fångat upp. Doldisar, vi har skrivit om ett par av dem. Till exempel Starbright Invest som är ett investeringsbolag i Jönköping som började med att investera sina egna pengar och nu är på väg att stänga en fond då, där 100 miljoner redan är säkrat och mer ska in. Liksom. Vi skrev också om ett nytt investeringsbolag som heter Ocean Impact som en av Leo Vegas grundarna ligger bakom som ska rädda världens hav med olika riskkapitalsatsningar. Så att det är liksom lite sånt där man fångar upp längs vägen när man håller på med det här.
Kul. Men vad tycker du är allra mest intressant med den här listan då? Liksom, säg att man hör det här och tänker, herregud, jag missar den här listan, helt sjukt, jag måste in. Man klickar in på Breakit, man öppnar den här listan. Vad tycker du är det första man borde kolla efter? Liksom, ska man börja scrolla på namn eller är det någon särskild kategori eller så?
Ja, men man kan sortera runt på lite olika kategorier. Och det är en som heter Family Office och övriga. Och den skulle jag nästan klicka mig in på först. För att det är lite så här att de flesta lite större VC-firmer, de syns ju varje vecka i flöden och nyhetsmedier som oss och sådär. Samma sak med kanske lite mer profilerade änglar. Men en grupp som kanske faller lite under radarn, det är de här Family Office-investerarna. Som trots att de ofta sitter på rätt så rejäla kassor och kan vara bland de mest aktiva investerarna i sina respektive regioner och har flera fördelar gentemot andra investerartyper så ja, går de lite under radarn. Så att jag skulle börja med att klicka där. Det är nog där som kanske flest namn man inte känner igen är med. Och kolla där, helt enkelt.
Men du, för Family Office, jag tänker så här, det här blir veckans glosa. För de som inte har stenkoll på vad ett Family Office är.
Ja, men det är ju ibland lite luddiga gränsdragningar och sådär. Men i grunden så är det ett investeringsbolag som förvaltar en entreprenör som kanske har gjort en exit, pengar. Kan också vara någon stor känd entreprenörsfamilj med ja, ett spin-off-ben som gör investeringar. Men ja, det här är, jämfört med en affärsängel så är det lite större skala. Det är ett eget kanske varumärke för den här själva investeringsbolaget. Och man kanske har några anställda som är med och hjälper till och gör investeringar. Så att till skillnad från en VC så investerar man sina egna pengar. Men ja, lite större summor kan man väl säga. Och kanske lite senare skeden också jämfört med en ängel.
Men jag tänkte så här, vad är för- och nackdelar med ett family office från liksom ett entreprenörsperspektiv?
Ja, det beror lite på eftersom de kan se lite olika ut i sin struktur och så. Men man kan väl säga att i korthet så är fördelen att ett family office kan vara lite mer långsiktigt som investerare. De har inte samma exit, ja, liksom bestämda tid som de måste göra en exit på. Till skillnad från en VC som ska ha tillbaka sina pengar efter 7 år eller sånt där. Tar man in family office så kanske man kan ha råd att ha lite par lite långsammare år i början, experimenteras lite om de också är med på den bollen så att säga. Och de kanske inte heller kräver att man bygger ett så här unicornbolag som ska växa från 1 miljon i omsättning när de investerar till 100-tals miljoner.
Nej, de behöver inte ta över världen. Liksom.
Nej, men det kan vara kanske lite mer så här stabila tillväxtresan, lönsamhet, mer den grejen som minimerar risken för entreprenören.
Det känns ju också lite mer realistiskt.
Ja, men precis. Alltså, det blir det i praktiken. Men det är svårt. VCs, deras modell är ju att ta jättemycket risk och hitta de här få som verkligen växer sig jättestora. Så nackdelen är väl om man vill göra den här explosionsartade, ta över världen, så kanske inte family office, ja, de kanske vill minimera riskerna lite mer eftersom de investerar sina egna pengar och sådär.
Ja, visst.
Och inte pumpa upp det lika stort.
Bra. Men är det någonting annat som vi borde lyfta på temat?
Ja, men vi har ju börjat med vårt nya format Session som rattas av vår kollega Klara Särnemyr. Och hon har bjudit in Jane Wahlrud, Clementina Österberg och Erik Engelau Nilsson för att prata om investeringar i hårdvara på nästa Breakit Session den 21 mars. Det här är något som har blivit allt hetare med deep tech och hårdvaruinvesteringar och mer kapital som går till det. Vi har även pratat om det i podden. Och hon berättade att hon hade ett möte med alla de här gästerna häromdagen och hon kunde vittna om att det kommer bli väldigt intressanta diskussioner och delade meningar. Så att anmälan den hittar man på breakit.se/event. 21 mars som sagt kan man anmäla sig till.
Ja, det vill man ju inte missa. Vår andra snackis den här veckan är fenomenet norrsken. Och ja, men jag vill verkligen prata om det här och då menar jag ju inte det vackra ljuset som man ibland kan se på himlen, utan jag pratar om stiftelsen Norrsken. För det är så här att jag härom veckan träffade Sara Kappelmark och Funda Seski som, ja, de är tillsammans vd:ar för Norrsken. Och vi sågs för en lång intervju och jag vill såklart jättegärna dela med mig av det här till dig som lyssnar. Och såklart till dig också, Emil.
Ja, det är nog fler än jag som tycker att det är jättespännande. Så vi vill ju såklart höra allt om detta.
Ja, men så här. Det tog faktiskt 3 månader för mig att få till ett möte med den här duo på plats i Stockholm. För när dialogen inleddes då i höstas så var de här vd:arna i Kigali i Rwanda, där Norrsken har sin andra hubb, eller house som det kallas. Och därefter så tillbringade Funda ett par månader i Barcelona för uppstarten av deras tredje hubb, som då slog upp dörrarna där. Men nu var det äntligen dags för den här intervjun i alla fall, och jag träffade Sara och Funda för att ställa riktigt hårda frågor för ett reportage som publiceras på Breakit idag.
Verkligen busy personer.
Mm, gud ja.
Men kul att det blev av.
Verkligen. Men jag tänkte bara dra lite kort om Norrsken om du som lyssnar inte har stenkoll, för exakt allting kan man ju inte ha koll på. Så den här stiftelsen såg dagens ljus 2016 med grundaren Niklas Adalbert, det lika medgrundare av betalbolaget Klarna i spetsen. Och enkelt förklarat är Norrsken Foundation en icke-vinstdrivande stiftelse som, utöver att driva startup-hubbar, den som vi nämnde i Barcelona, Kigali och Adam Harin i Stockholm, då, som kan beskrivas som kontorshotell, så fungerar det lite som en inkubator för flera riskkapitalfonder. Så Norrsken kan alltså ses som en investerare i sina egna riskkapitalfonder, då, enkelt förklarat. Och eventuell avkastning på det investerade kapitalet går tillbaka in i stiftelsen och används på nytt för att finansiera impact-initiativ.
Vad var det för frågor som du som reporter då ville borra dig ner i och fråga om när ni träffades?
Ja, men om de verkligen är så goda och hållbara som de utger sig för att vara, tror jag.
Vad säger du nu efter att är Norrsken the good guys?
Eller? Ja, men bra fråga. Det får nog våra läsare själva avgöra när de läser det här reportaget. Men någonting som är säkert är att Funda och Sara verkligen gav mig svar på tal. Och de menar ju att syftet med Norrsken är att göra världen bättre och mer hållbar genom att skapa lönsamma impactbolag. Och hittills har de investerat i omkring 130 olika företag.
Någonting jag kan känna med Norrsken är att man vet inte riktigt hur mycket resurser de har att förfoga över. Det händer saker lite här och var och alla möjliga grejer. Sa de någonting hur mycket pengar de har att investera och så?
Exakt, alltså det blir ju ganska spretigt, för de har ju 5 olika fonder och de är lite överallt, väldigt många projekt på gång liksom. Men såklart så börjar jag i det här, och Sara berättade att deras fonder just nu förvaltar omkring 500 miljoner dollar, och de förväntar sig att kapitalet kommer att växa avsevärt under de närmsta åren, och ja, beroende på hur stor tillväxten blir då, så kommer de att investera mer. Men för att svara på din fråga, än så länge har ungefär hälften av allt kapital i fonderna, så ungefär 250 miljoner dollar, investerats i startups. Resten är torrt krut som väntar på att stoppas in i fler impactbolag. Och det här är, jag tycker att det här ändå är intressant, för det här är ju någonting som du har bevakat också mycket, Emil. Du har ju stenkoll på VCs också och riskkapitalbolag. För att trots det tuffa klimatet på kapitalmarknaden, som då har gjort att exempelvis räntefonder är betydligt mer attraktiva för investerare än högriskalternativ som VC-fonder, så har den här stiftelsens fonder ändå lyckats säkra rejält med pengar att investera. Men samtidigt så tänker jag att det finns en förklaring till att just den här typen av fonder har lyckats. Vi har sett en undersökning från Dealroom som menar att 74% av riskkapitalet i Sverige och Europa gick till impact förra året.
Ja, men som du var inne på så har ju många VCs det svårt att kämpa med nya fonder, och ja, de kanske inte blir så stora som man vill och sådär.
Nej.
Var kommer pengarna från i det här fallet då, som pumpas in i Norrsken?
Ja, det pumpas ju verkligen in cash. Men stiftelsens verksamhet finansieras av grundaren Niklas Adalbert samt av medlemsavgifter från bland annat hyresintäkter för kontorsplatser och intäkter från partnerskap och organisationer som exempelvis Nordic Capital, PPC och Nordea. Men vad som är mest spännande tycker jag är ju att de här olika Norrskenfonderna har ju i sin tur rest kapital från flera olika institutionella investerare, då. Bland annat Nordea med flera. Men det är också privatpersoner som har gått in med pengar i de här fonderna, och det är kanske inte så svårt att gissa, men väldigt framgångsrika entreprenörer som exempelvis iSalt-grundaren Jacob Dier, Niklas Östberg som startade Delivery Hero och Skype-grundaren Niklas Sändström, för att nämna några. Men jag tänker också så här, man kan ju fråga sig, och jag frågade Funda och Sara det också, alltså de här som då investerar i Norrsken, har de samma krav på avkastning som när de investerar i riskkapitalfonder som inte har ett impactfokus? Alltså det är inte fokus på att göra världen bättre på något sätt. Så jag får vara så här, okej, är syftet med att investera i Norrskensfonder endast att försöka göra världen bättre? Och så bara skiter man i pengarna som man lägger in liksom.
Vad svarar de då?
Jo, men de sa ju såklart att potentialen för ekonomiska vinster i impact är enorm, och det har vi rapporterat om tidigare också. Och de sa också att alltså, vad olika fondinvesterare har för förväntningar, det är upp till dem att svara på såklart. Men de tror definitivt att man i grunden kan skapa både positiv påverkan för planeten och samtidigt skapa hög avkastning. Men de sa att, och det vill man ju såklart också grotta i, liksom, hur ser resultatet ut nu då liksom, inom de här fonderna? Och de sa att ja, men det är för tidigt för att ge en exakt siffra. Men de ser att i deras portföljbolag så presterar de i linje med vad de tror att VC-bolag skulle vara nöjda med i sina egna portföljer. Så att det är väl en liten hint. Men där, alltså man vill ju ha en exakt siffra. För det här, alltså det är ju ett luddigt svar liksom. Men nej, då gick
det. Ger de sällan.
Ja, de ger ju sällan det.
Du har ju hunnit tänka och reflektera lite nu efter intervjun och så. Vad tror du själv? Har investerarna som öser in pengarna i Norrskens fonder samma krav på avkastning som när de investerar i andra riskkapitalfonder?
Ja, alltså så här. På något sätt så har ju Norrsken blivit ganska hypat och något av liksom ett fenomen. Och det känns som att personer som sitter på en himla massa cash, exempelvis då framgångsrika tech-entreprenörer, gärna investerar i Norrskens fonder. Dels för att man vill ta sig in i den här sfären som kämpar då för en bättre värld, kan man tänka sig. Men samtidigt så tror jag att man får lite av en godhetsstämpel om man pumpar in lite kapital här. Liksom man släpps in i värmen, så att säga. Men med det sagt, så här, som de här personerna som jag nämnde nyss, liksom, de är ju uppenbarligen väldigt duktiga med pengar. Annars skulle de inte sitta på de förmögenheter de gör idag. Så jag tror inte att de bara skulle slänga pengar på vad som helst heller, utan jag tror att de sannolikt vill ha en chans till avkastning. Eller så tänker de att okej, får jag tillbaka mina pengar eller mer? Jättebra. Eller så kanske man ser det som ett sätt att ge tillbaka. Att man känner att, okej, som vi pratar om, liksom, amen, riskkapital heter riskkapital av en anledning. Så man kanske är beredd att bara, men vi tjuffar in lite pengar här. Går det bra så blir det bättre för planeten, och man kan skratta hela vägen till banken. Så det är ju en win-win.
Just det. Liksom. Jag tänker att en grej som man brukar säga med fondresningar, det är att det är ofta är enklare att resa den första fonden och kanske den andra också. För att då kan man sälja det mer på visionen man har. Ja, men det här ska vi göra. Här har vi massa spännande möjligheter. Och i ett sånt här fall när det, ja, man säger att syftet är gott också, så tror jag att många kanske rubbar lite på den liksom logiska delen av hjärnan och kanske är lite mer generös med pengar än vad man hade varit annars för de första en eller två fonderna. Sen så blir det ju tuffare när du ska ta en kanske, säg kanske andra, tredje, fjärde. Då måste du bevisa att du har gett den avkastningen som du har lovat. Och då blir det lite upp till bevis om det finns så mycket potential i impactbolag och att timingen är rätt och sådär just nu.
Precis.
Tiden får visa det.
Tiden får visa det.
Men om vi går tillbaka till det vi snackade om lite tidigare. Är Norrsken the good guys? Vad landar du i?
Ja,
du måste svara.
Ja, men bolagen de investerar i har ju har hållbarhet hårt invirat i affärsmodellen. Och ha tydliga måttstockar för att kunna följa upp resultatet svart på vitt, både finansiellt och sett till faktisk impact. Och om portföljbolagen inte levererar enligt de här uppsatta impactmålen då, så slutar Norrsken investera i de här bolagen. Men är det tillräckligt för att klassas som en good guy? Ja, det är ju nog helt upp till var och en att avgöra. Alltså man vill ju se hur det faktiskt går för de här bolagen de har i portföljerna, och man vill ju se exakt vad det, alltså vad är det för impact liksom. Alltså det kommer man ju kunna se senare också när det har gått lite längre tid.
Mm. Vi får ställa hårda krav på dem och alla andra som säger sig syssla med impact utifrån helt enkelt.
Så. Absolut, det är ju en sån grej. Alltså när man rapporterar om bolag, personer, riskkapitalbolag och så vidare och så vidare. Det är ju sällan man gör en intervju. Utan det är oftast att vi gör en intervju, vi får svar på våra frågor och så följer vi upp på dem helt enkelt. Mm. Var det verkligen så där som man sa att det skulle vara liksom?
Vad är det mest intressanta som du tar med dig från den här intervjun?
Alltså jag skulle vilja berätta om allt, särskilt mina stenhårda frågor. Men vi måste nog spara lite till reportage i alla fall. Men en sak som jag tyckte var väldigt intressant är deras liksom, intresseområden just nu. Om man smalnar ner lite grann. Impact är ju, som vi har snackat om förut, superbrett. Och om de måste välja ett investeringsområde som de intresserar sig för just nu så är det innovationer som kan motverka överanvändningen av kemikalier och plast. Och det här är ett område som är väldigt, nej men som det är väldigt underinvesterat i relation till storleken på problemet, menar de. Men också Afrika.
Vadå Afrika?
Ja, men så här, de har flera olika fonder norrsken som sagt, och två av dem har fokus på just Afrika för att hjälpa till att skapa en riktig boom för entreprenörer där. Och enligt Funda så pekar alla makrokurvor på att det finns en enorm potential i Afrika. Befolkningen ökar mer där än någon annanstans. Det kommer att finnas 4 miljarder människor endast på den kontinenten i slutet av det här seklet. Och det är också en väldigt ung befolkning. Snart kommer 60% av befolkningen där vara under 25 år gamla enligt Funda då. Och vad har alla de här personerna? De har mobiltelefoner. Så den här digitaliseringen som vi har sett i Europa, USA och Asien kommer snart att explodera i Afrika. Men då är det då bristen på infrastruktur. Det skapar ju ett enormt utrymme för techbolag att ta otroliga kliv framåt på kort tid. Och det här kommer i sin tur, tror de, att skapa jobb, skatteintäkter och ekonomisk tillväxt i de afrikanska ekonomierna. Men det som då har saknats är ju att, det saknas kapital helt enkelt för att få det här att hända. Och det är där norrsken tänker att de vill bidra.
Vad tror du om det här resonemanget i stort då? Och det här med att det är just kapital som saknas?
Alltså jag tror att det är spot on att sikta in sig på Afrika. Nu, alltså jag tror att det har väldigt stor potential för både impact och att göra livet bättre för väldigt många. Men jag tror också att det finns alltså finansiella möjligheter för både entreprenörer och investerare. Jag vet att det här är inte kopplat till norrsken, men Breakit skrev för inte allt för länge sedan, om det var för några veckor sedan eller månad sedan, så skrev vi om en ny svensk motorcykelutmanare som heter Roam. Och visst, det är visserligen elektrifiering men likväl tech. Och det är ett svenskt bolag som har byggt sin verksamhet i Nairobi i Kenya. Och det här bolaget bygger då eldrivna motorcyklar vars liksom, batteri kan laddas med en vanlig sladd i hemmet. Och varför då sikta in sig på Nairobi och Kenya? Alltså, det är för att ett av de vanliga sätten att ta sig fram där är just med motorcykel. Så visionen är att minska koldioxidutsläppen, slimma kostnaderna för kunder och rita om en redan väldigt MC-tät marknad. Och det är väldigt intressant för att om vi tittar på Cake som vi snackade om lite tidigare och vi har rapporterat mycket om, eller flera andra liksom MC-utmanare i Sverige, så känns det som att det här bolaget har verkligen hittat en marknad där det finns ett otroligt behov av produkten. Medan i Sverige, alltså jag tänkte på det på vägen hit, man ser ju inte en motorcykel jätte ofta. Det är inte så att de konkurrerar med bilar.
Ja, liksom. Mm.
Så ja, det var en lång dragning på en kort fråga. Men jag tror absolut att det finns stora möjligheter i Afrika.
Intressant.
Ja, men då så. Då ska jag i alla fall spara någonting av det här reportaget. Precis. Till det faktiska reportaget. Men om du som lyssnar har frågor, funderingar, inspel, får du jättegärna höra av dig till oss. Mig når ni på asa@breakit.se.
Mig når ni på emil@breakit.se.
Grymt, men du, ska vi säga så då? Ta helg.
Tack för oss.
Tack för oss, hej då.
Hej då.